إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأهلا وسهلا تيل لانتريا ديالا السيريا om sadaqa och zakat från boken Sahih Targhib och Tarhib. Vi talade i första lektionen om plikten av att betala zakat. I andra lektionen faran av att inte betala till zakat. Och idag kommer vi gå in på en tredje fråga som handlar om förbudet av att tigga. Och när, eller undantaget, då det är tillåtet att fråga. Och sen säger författaren och vad som nämns beträffande att fama. Den är girighet. Och uppmuntran till att ta'affuf och al-qana'a. Att vara oberoende och självförsörjande. Och att äta från det man själv har tjänat. Så rubriken omfattar väldigt många saker. Och författaren, mashallah, nämner många hadither i detta kapitel. Vi kommer idag att nämna några av dessa hadither, inshallah ta'ala. För många har ett väldigt liknande budskap. Vi har ju talat om zakat. Och zakat ges ju till 8 sorters människor. Och den första av dem är el-fuqara, de fattiga. Och sen el-masakin, de behövande. Och sedan resterande. Så då kommer det kanske upp en fråga. När får man fråga efter zakat eller sadaqa? När är det tillåtet att fråga om någonting? Och vad är den generella bestämmelsen här? Och vad gäller kring att fråga om man inte är i behov? Någon tänker ge till fattiga och man ser det som en chans att kanske få lite mer, lite extra pengar. Ja, det här är någonting som islam förbjuder, som vi idag inshallah kommer att höra. Och som inshallah kommer att gå igenom i slutet av detta kapitel, vilket förmodligen blir nästa vecka, så uppmuntrar islam muslimer till att vara oberoende av andra och att vara självförsörjande, att tjäna sitt eget levebröd och att inte vara beroende av andra, inte vara en börda av andra, utan att vara den som ger och inte den som tar. Det här är något som religionen uppmuntrar till, att inte vara bidragstagare eller vara någon som ständigt säger skicka pengar, ge mig pengar, utan att man klarar sig själv. Det är vad religionen uppmuntrar till. Författaren, mashallah, börjar med att nämna hadith ibn Umar, radiyallahu anhuma. Jag kan också påminna om en sak. Vi kommer att be Isha direkt efter dagsen. Som en och en går i wudu. Inte som bara vecka det står 10 pashar, sen missar hälften att göra salat. Så, ja, ni kör. Man kan gå en och en och göra wudu, inshallah ta'ala. Tayyib. Första hadithen då från Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, att profeten, sallallahu alaihi wasallam, sa: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم رواه البخاري ومسلم والنسائي. Profeten عليه الصلاة والسلام nämner här att en person fortsätter att tigga, eller han går vägen av tiggeri, öppnar dörren för att tigga, tills, och han fortsätter på den vägen, tills han kommer att möta Allah på domedagen utan kött på ansiktet. Utan skinn eller kött på ansiktet. Utan att ha en köttbit på ansiktet. Och tar följande hadith, den förklarar också här. Det berättas från Samura ibn Jundub radiyallahu anhu att profeten alaihi salatu wassalam sa att tigga eller tiggeri är qadhun yakdah biha rajul wajhahu. Tiggeri är qadh, och qadh betyder typ att riva sig. Att slita bort sitt skinn från huden. Tiggeri är någonting med vilket personen river sig i ansiktet. Så den som vill behålla sitt ansikte, låt han göra det. Och den som vill förstöra sitt ansikte, låt han göra det. Förutom om han frågar, det här nämns undantag, när är det tillåtet att tigga och från vem? Förutom från en sultan, makthavaren, av fi amrin la yajid minhu buddan, eller från ett tillstånd, en situation där han inte finner någon annan utväg. Och denna hadith är berättad av Abi Dawud. Så vad händer när personen tigger? Han förnedrar sig själv. Den är hans ära. Han förnedrar sig själv. Och det är som att han förlorar den här äran. Och varje gång han tigger som att han sliter bort hud från sitt ansikte. Och de lärda här säger att personen då kommer att förlora skinnet, huden på ansiktet och bara vara ben eller skelett. Och möta Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen i detta väldigt förnedrande tillstånd. Och man ser ju att människans, vad kan man säga, belöning eller straff återspeglas på hennes ansikte på domedagen. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُمْ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُمْ. Alla säger den dagen då vissa ansikten kommer att lysa upp, skinandes, ljusa. Och vissa kommer att förmörkas. Den är av förnedring. Så det här återspeglar vad personen gjort i detta liv. Han tog för sin ära och sin heder. Och kommer då att möta Allah subhanahu wa ta'ala på detta sätt på domedagen. En annan tolkning är också att wajh betyder att ha ett anseende. Att personen möter Allah på domedagen utan anseende. Han har inget anseende. Han har ingenting hos Allah subhanahu wa ta'ala. Han har ingenting hos Allah azza wa jal. Då han öppnade dörren för sig själv att gå och tigga utan behov. Men när är det då tillåtet att tigga och från vem är det tillåtet att tigga? Det är tillåtet att tigga om man måste. Som här nämndes då. Om man inte finner någon annan lösning. Och vissa hadither som också nämns här. Personen har inte mat på bordet. Gärna på kvällen eller morgonen. Men personen har ingenting att äta för sig själv och sina barn. Alltså, då får han gå och fråga. Då är det tillåtet. Då är han ursäktad. Då är han inte en person som frågar för att få mer. Och från vem får man tigga? Alltså är man i nöd så får man tigga från alla. Men generellt är man i behov av zakat så är det bästa att gå och fråga makthavaren. För ni vet i islam har vi ett zakat-system. Systemet av att betala 2,5%. Och de här pengarna ges antingen till fattiga direkt av bidragsgivare eller de ges till statskassan, till el amir. Och båda är okej. Och ibland har också amiren, ledaren i landet, vad kan man säga, zakatindrivare. Folk som driver in zakat, de jobbar med detta. De är också en av dem som är berättigade lön för det de gör. Okay? Och de här pengarna samlas ju i Beitul Mal, det som kallas för statskassan. Okay? Statskassan, yani landets, stadens ekonomi. Och den här är ju avsedd för de fattiga. Okay? Och då är det rekommenderat att om man är i behov att gå dit och fråga efter pengarna. Varför? För att om du frågar en individ, du går till en muslim och säger kan jag få zakat? Då har han det som han har någon minne över dig. Han har någonting över dig, förstår, position över dig. Du är en nivå under honom. Men om du går till statskassan, den som arbetar där har ingen nivå över dig. För det är inte hans pengar. Det är hans skyldighet att ge dem till folk som dig, som är i behov. Är ni med? Så du, kan man säga, skyddar din heder genom att inte gå till personliga individer utan du går direkt till statskassan. Är ni med? Som i Sverige till exempel, liknande, det är inte på samma sätt, men typ där. Du kan välja att sitta på gatan och tigga eller du kan välja att gå till socialen och få bidrag. Vilken är mest ärofullt? Gå till socialen, eller hur? Och det är också därför folk betalar skatt och så vidare. Och den frågan man ibland får, är det tillåtet att ha socialbidrag? Ja, om du är i behov, då är det tillåtet. Självklart försöka komma upp på egna fötter, hitta arbete och vara självförsörjande. Men det händer ibland att man kraschar i livet. Du blir av med massa saker. Det är klart det är tillåtet. Men det här som vissa gör, de jobbar svart, de tar bidrag, sjukskriven, skiljer sig falskt och hyr ut andra lägenheter, tar bidrag av socialen och tjänar pengar av socialen. Det här är bedrägeri och de här pengarna är sökt. De är haram, de är inte tillåtna i islam. Man får inte lura vare sig muslim eller icke-muslim på pengar. Det är inte tillåtet. De här pengarna är avsedda för de som är i behov. Är du inte i behov så har du inte rätt att ta dessa pengar och de är haram för dig att ta. Och shit. Hur kan en muslim gå in i bedrägeri? Är det inte, ska vi behöva säga att det är haram att hamna i bedrägeri? Men rasharna falisa minna, det som bedrar är inte från oss. Behöver vi någonting mer än detta? Subhanallah. Allah musta'an. Sen så nämner också författaren en hadith där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa. من فتح على نفسه باب المسألة أو باب مسألة من غير فاقة نزل به أو عيال لا يطيقهم فتح الله عليه باب فاقة من حيث لا يحتسب رواه البيهقي وهو حسن لغيره رسول الله عليه الصلاة والسلام صار دم بشونا سم أبنار دورن تلتقري إن هان بريارة قود إن هبانا لي هان سنيا ليبنا ستو فشرني ست تقري هان زي تسكى فشرة ميكو التقى فروغرون Den person utan att vara i behov, han öppnar dörren till tiggeri utan att vara i behov, han eller hans barn. Men han är inte jättefattig och det finns mat på bordet. För honom kommer Allah att öppna dörren till fattigdom från ett håll eller på ett sätt han aldrig kunnat föreställa sig. Så vad händer? Och det här är också subhanallah, yani en person som inte är i behov av att börja tigga, han gör någonting förbjudet. Och han tänker att det här kommer att ge mig mera pengar. Men Allah subhanahu wa ta'ala öppnar för den här personen dörren till fattigdom. Och det här ser man ibland, man har hört om såna här blufftiggare. Ligor som tigger och sätter kvinnor på gatan för att tigga och skickar barnet på gatan för att tigga. Det verkar som att hur mycket pengar de än får, de blir aldrig rika. Eller hur? I slutändan. Men pengarna rinner mellan fingrarna. Det blir ingen baraka i pengarna som hamnar. Det berättas också från Aid ibn Amr radiyallahu anhu att en man kom till profeten alaihi sallatu wasalam och tiggde. Han frågade honom. Så han gav honom. Och när mannen sen satte sin fot på, vad heter det, dörrgaven eller vid liksom, han började gå ner från dörren, så sa profeten alaihissalam att om en person visste لو يعلم ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله, om folk bara visste vad för konsekvenser det finns av att tigga, skulle aldrig en person ta ett steg till någon för att tigga. Men om bara människan visste den verkligheten som ligger i att tigga, så skulle ingen någonsin ta ett steg till någon för att tigga. Subhanallah. Och det här säger vem? Mannen som vet konsekvenserna av att tigga. Alihi salatu salam. Det berättas också från Amr och Imran ibn Hussein radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Mas'alatul ghani shinun fi wajhihi yawm al-qiyamah. Den rikes tiggeri är shin, det är fulhet på hans ansikte på domedagen. En person som inte är i behov och går och tigger är en person som kommer att förnedras med ett fult ansikte på domedagen. Allah mustan. Och ännu värre, det berättas från Hubshi ibn Junada radiyallahu anhu att han sa: jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: man sa'ala min ghayri faqrin faka'annama ya'kulu al-jamr. Den som frågar utan att vara fattig, en tigger trots att han inte är i behov, är som en person som äter glödande kol. Den pengarna han får och sen konsumerar är som att han käkar glödande kol. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Det är som att de äter eld i sin mage. Subhanallah. För att pengarna är sött. Som då Allah Azza wa Jalla nämner det här med att de som äter de föräldralösa barnens pengar orätt är som folk som äter eld. För att pengarna är sött. Det är haram. Och samma sak här. Pengarna är haram, de är inte tillåtna. Så det är som att personen äter glödande eld. Eller glödande kol. Ja. Det berättas också att profeten alaihi salatu wasalam sa: jag ger en person någonting, han kommer och frågar, och han lägger det sen under sin, vad heter det, underarm. Förr i tiden man kanske skulle bära någonting, så la man det sådär och sen gick man. Wa ma hiya illa an-nar. Men det han tagit under armen är inget annat än eld. Och då säger Omar: men varför ger du en person någonting som är eld, ya Rasulullah? Och då så säger han: Allah abal Aballahu lilbukhul. Allah har förbjudit för mig att vara snål. Wa abu illa mes'alati. Och folk vägrar annat än att fråga. Men folk kommer alltid fråga. Men Allah azawajal har vägrat att jag ska vara snål. Och så sa han, Umar radiallahu anhu, men vad är då den rike som är oberoende av att fråga? Och då så sa profeten alaihissalam, den som har lunch eller middag. Men han har inte rätt att tigga. Den som har mat för dagen, om det så är ett mål, har vi inte rätt att tigga. Yani har man utöver det, så har man inte rätt att tigga. Allah musta'an. Här finner vi också profetens generositet alaihi salatu salam. Anas bin Malik sa att profeten alaihi salatu salam aldrig frågade om någonting och svarade nej. Aldrig. Någonsin. Kom en person och frågade och han sa nej. Wallahi, han gav om det var det sista han hade. Om hans egen familj blev drabbad, han gav. Och hans familj gav också. Även om det var det sista han hade. Som hadithen om de tre dadlan. Den är kallas. Profeten alaihi salatu salam, han sa thumma la tajiduna ni bakhilan. Ni kommer aldrig finna mig snål, feg eller lugnaktig. Men de här tre egenskaperna är negerade. Han är befriad från dessa dåliga karaktärsdrag. Snålhet. Han var den mest generösa människan. Och han var ajwad nas. Och han var också den mest ärliga av människor. Det finns ingen ärligare människa som gått på jorden än honom, alaihi salatu salam. Och han var den modigaste av människor, alaihi afdalu salatu salam. Det berättas från Abi Abdurrahman Auf bin Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu att han sa vi var tillsammans med profeten alaihi sallam ett sällskap av 7 eller 8 personer. Och han sa, ska ni inte ge mig en lojalitetsed, en bay'a? Ska ni inte ge mig en bay'a, en lojalitetsed? Och vi hade precis gjort en bay'a till honom alaihi sallam. Så då så sa de, vi har gjort en bay'a till dig nyligen, ja Rasulullah. Och då så sa han, ska ni inte ge mig en bay'a, en ny ed, alltså att ni går in och lovar någonting. Så vi sträckte fram våra händer, vilket man gör när man gör bay'a. Och så sa vi, vi ger dig bay'a ya Rasulullah, men på vad? Vad är det vi ska avlägga en ed på? Och då så sa han, an ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. Att endast dyrka Allah och inte sätta någonting vid hans sida. Was-salawatul khams. Och att förrätta de 5 dagliga bönerna. Och att ni lyder era makthavare. Och sedan så sa han någonting som vi inte hörde. Och den fjärde saken, att ni aldrig ber eller frågar någon om något. Och så sa den här mannen, Abdurrahman, och Abi Abdurrahman, han sa, jag såg vissa av dem som närvarade vid den här eden efteråt tappade sin piska. Genom att satt uppe på en häst eller en åsna eller kamel eller liknande, tappade sin piska eller objekt, och de bad inte någon som stod på marken att ge den till dem, utan de gick ner och tog den själva. Alltså de implementerade det här luftet väldigt ordagrant, att aldrig fråga någon om något. De sa inte om det handlar om att tigga pengar, nej, vi frågar aldrig någon om något. Säg inte, bror, kan du ge mig den här tapparen? Så det är enklast för personen, varsågod, honom att gå ner från kamelen och gå upp i värsta processen. Alltså, jag ska inte fråga någon om något, livet ut. Aldrig, någonsin. Och här finner vi också det viktigaste i islam. Och det är vad? Ett tawhid. Att särskilja Allah subhanahu wa ta'ala i dyrkan. Att dyrka Allah och inte sätta någonting vid hans sida. Vilket är grunden i alla profeters religion. Vilket är Allah subhanahu wa ta'alas religion, dinul khalis. Och sen nummer 2, att förrätta de 5 dagliga bönerna. Och sedan vad som upprätthåller lag och ordning i landet, att lyda de muslimska makthavarna i det man gillar och det man ogillar, så länge det inte är någonting förbjudet. Författaren nämner sedan en väldigt vacker hadith från Abi Zar radiyallahu anhu, där han säger, Al-sani khalili bisabr. Min älskade vän gav mig 7 råd. Och ordet khalil i det närmaste och högsta vänskap som finns. Finns ingen vänskap som är högre än el-khulla. Men här nämner vissa ulema att el-khulla är inte här ömsesidigt. att Abu Dhar beskrivs som profetens khalil, alayhi wasallam. Utan nej, profeten beskrevs som Abu Dhars khalil. Det är bara åt ena hållet. Varför? För att profeten alayhi salatu wasallam sa att Allah azza wa jalla ittakhadani khalilan. Allah tog mig till khalil. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا اتَّخَذْتُ أَبُوْ بَكْرَ خَلِيلًا. Och om jag skulle ta någon av människor till khalil, så skulle det inte vara någon annan än Abu Bakr. Det är bara så det är. Det är bara khalil till Allah azza wa jal och ingen annan. Nej, han är sahib, han är vän, han är broder, allting khas. Men just khalil där. Men han var människornas khalil, sahabas khalil, alayhi salatu wasallam. Så Abu Dhar radiyallahu anhu fick 7 väldigt vackra råd som vi inshallah kan reflektera över. Det första var hubbul masakin, att älska de fattiga. Wa an adnuwa minhum, och att vara nära dem eller i deras sällskap. Wa an anzura ila man huwa asfala minni wa la anzura ila man huwa fawqi. Och att alltid se på dem som har det sämre än mig och inte dem som har det bättre än mig. Wa an asila rahima wa in adbarat wa in jafani. Och att hålla släktbanden även om de är torra eller kalla mot mig. وَأَنْ أَكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Och att säga ofta لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. وَأَنْ أَتَكَلَّمْ بِمُرِّ الْحَقِّ. Och att tala med den bästa sanningen. وَأَنْ لَا تَأْخُذَنِي فِي اللَّهِ أَوْ بِاللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. Och att inte räddas de som klandrar mig för Allahs skull. وَأَنْ لَا أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا. Och att aldrig fråga någon om något. Och denna hadith är autentisk. Så vilka 7 råd var det här han fick? Det första var att älska de fattiga och att hålla sig nära de fattiga. För att det är någonting som mjukar upp personens hjärta. Att vara i de rikas sällskap är kanske i sig själv inte haram. Men ofta som sitter och pratar om dyra klockor och fina bilar och fina villor och resor. Alltså det är inte någonting som mjukar upp ditt hjärta. Utan att vara i de fattiga sällskap är någonting som mjukar upp ditt hjärta. Och profeten alaihi salatu wasalam bad ju också i en dua att låta honom älska de fattiga. Bihubbil masakin. Och att vara nära, att vara i deras sällskap. Och till och med i Mekka så finner vi att de flesta, och inte bara i Mekka utan generellt, de som accepterar profeternas budskap var ju de fattiga i samhället. Alltid generellt i alla tider så har det varit så. De är mer mottagliga. De är mer ödmjuka. De har mindre att behöva se upp av status och pengar och makt och så vidare. Utan de är enklare att ta steget in i religionen. Och så var ju fallet i Mekka. Och profeten alaihi wasallam satt med före detta slavar, satt med slavar, satt med fattiga och föräldralösa och så vidare. Och folket i Mekka, kuffar, var väldigt högmodiga. Och säger att du vill att vi ska bli muslimer och sitta med de här andra i livet. Genom att ta avstånd från de här, sen kan vi prata. Och då säger alla nej. Vad är tatu till ladina? Kasta inte ut dem. Ta inte avstånd från dessa människor. Kompromissa inte med den här punkten. Var med dessa människor. Och strunta i de här människorna. Den andra punkten var att kolla på dem som har det sämre än mig. Se till dem som har det sämre än mig. Och inte till dem som har det bättre än mig. Och den här, wallahi, är ett råd inom psykologi som skulle lösa mångas välbefinnande. Att få många människor att må så mycket bättre. För att, som vissa på far säger, det var någon känd kafir, han sa typ att jämförelse är olyckans moder. Jämförelse är olyckans moder. Det är så sant. Det är baserat på denna hadith och annat. För att när man sitter och kollar på sociala medier och du ser de här perfekta bilderna, det här perfekta livet, det här huset för 50 miljoner och de här bilarna och den här perfekta kroppen och det här så kallade lyckliga äktenskapet som alltid slutar i kaos. Yani, du ser det här, du tänker, vad har jag för någonting? Du sitter i en fattig lägenhet, kollar hur jag ser ut, kollar min kropp, kollar mina kläder, kollar min bil, startar knappt. Yani, du, vad leder det till? Och du ser dunja som någonting väldigt viktigt, din prioritet. Alltså, du ser dig själv som en loser, eller hur? Men jag har ingenting jämfört med de här människorna. Men subhanallah, vi har lärt oss motsatsen. Kolla på de som har det sämre än dig. Och den andra hadithen säger, för att det kommer att få dig att uppskatta de gåvor Allah har givit. Ja? Och han beordrade mig att kolla på de som hade sämre. För det kommer att få dig att uppskatta de gåvor Allah har givit dig. Wallahi, vi lever som konungar nästan idag i det här landet. Din säng kanske är bättre än en konung från förr i tiden, eller? Ditt transportmedel och så vidare. Du har det bra. Du är frisk. Du har hälsa. Du har tak över huvudet. Du har mat på bordet. Alhamdulillah, du har många goda egenskaper. Och största av allt, Allah gjorde dig till muslim. Allah gav dig iman. De här människorna som du kanske jämför dig själv med har inte ens iman. Och kommer att vara bränsle i helvetet i all evighet. Vilka är de att avundas? Är det några värda att avundas? Ja, Allah, det är de inte. Så man ska inte jämföra sig med de som har det bättre. Utan de som har det sämre. Det finns folk, men kolla, som sover på gatan. Som inte har pengar, inte har mat för dagen. Som har grova, allvarliga sjukdomar. Knappt kan röra sig, knappt kan äta, knappt kan prata, höra, se. Det finns så mycket problem. Deras hus har förstörts, som har blivit fördrivna från deras länder. De har förlorat nära och kära. Eller hur? Subhanallah, du lever i afia. Wallahi, du har så mycket khair. Tack Allah för det goda du har. Och som vi kommer att tala om i slutet av detta kapitel. Att den sanna rikedomen, inte att äga mycket saker. Den sanna rikedomen är vad? Att vara nöjd, att vara tacksam i hjärtat. Det är den sanna rikedomen. För att de giriga, de får aldrig nog. De får aldrig nog, de blir aldrig mätta. Medan de som alhamdulillah uppskattar gåvorna Allah har givit dem, är de rikaste av människor. Och här betyder de lyckligaste av människor. Subhanallah. Så kolla inte på de som har det bättre än dig, utan kolla på de som har det sämre än dig. Och så sa han, och att hålla släktbanden även om de skulle vara torra eller kalla mot dig. Och i en annan riwaya på hadithen var adbarat, om de skulle vända sig bort från dig. Håll bra familjerelation. Bra släktkontakt. Var god mot dina släktingar. Och ju närmare släktingarna är, ju mer rättigheter har de. Självklart far, mor, farfar, mormor och så vidare. Sen kommer moster, faster, farbror och så vidare. Syskon och sedan kusiner och så vidare. Så att ha en bra familjerelation. Och det finns alltid svarta får i alla släkt som man jättegärna skulle vilja klippa banden med. Men gör inte det. Håll banden med dina släktingar. Även om de inte ringer aldrig till dig. Hör inte av sig till dig. Om du ringer till dem, de är fett kalla, fett spidiga. Och så vidare. Låt inte vara en orsak till att bryta kontakten. Du ska alltid vara den bästa. För det nämndes i hadithen att al-wasil, den som upprätthåller bra kontakt med släkten, är inte al-mukafi. Det är inte han som gör det ömsesidigt. Utan det är personen som upprätthåller kontakten med de som brutit kontakten med honom. Förstår ni? Det här, det är den riktiga krigaren. Det är enkelt att säga, jag är schysst mot dem som är schyssta mot mig. Jag ringer de som ringer mig, de som iggar mig, jag iggar dem. Eller hur? Annars, han tar av sig till mig, jag kommer aldrig höra mig till honom. Det är enkelt att säga. Men att så här, vara den som, ja, ta i min farbror och min moster hit och dit, de kanske inte är de bästa, de kanske inte är de schysstaste, men jag håller ändå en bra kontakt med dem. Det här är det muslimer ska göra. Och det här är al-wasil. Och sen nämndes det, vad blir det, fjärde rådet, vilket är att ofta säga la hawla wa la quwwata illa billah, som är kalimatul isti'ana, ord där man söker Allahs hjälp. Och man frigör sig själv från all makt, kraft och tillskriver den endast till Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, ja Allah, jag kan inte ändra eller styra någonting. Det är bara du som gör. Det är bara du som ändrar och styr allting. Så att säga la hawla wa la quwwata illa billah är en av de bästa formerna av dhikr. Och det nämndes i en annan riwaya på denna hadith att det är en av paradisets skatter och en skatt under Allahs tron. Subhanallah. Så säg ofta det här ordet la hawla wa la quwwata illa billah. Det kommer att ge dig, som Ibn Taymiyyah nämner, styrka. Kommer att göra dig till en starkare person. Kommer att underlätta för dig svåra situationer. Är ni med? La hawla wa la quwwata illa billah. Och ett fel jag har hört vissa säga, de säger la hawla. Har ni hört den? De klipper den. La hawla. Du kan inte säga en halv dhikr. La hawla, det betyder att det finns ingen kraft. Du har själv sagt någonting som går emot islam. Det är ännu värre. Vissa säger la ilah. Det där är katastrof. Det där är kufr. Det finns ingen gud. Maar de klippen moeten committen. We moesten zijn bekrachten. Illa Allah. La ilaha illa Allah. Je kunt klippen moeten committen. Zo'n haan, hoe ons zeggen ze haar, retter. Je kunt zeggen la haula of je kunt zeggen la ilaha. Dus dan moesten ze zeggen, båda meningen. Och det femte rådet var att tala sanning även om den är besk. Ljug aldrig. En muslim ljuger inte. Inte tillåtet att ljuga. Naam, ibland är sanningen besk. Vad menas med besk? Vet du vad besk är? Någonting som är, som vad heter det till exempel, vad heter den här frukten? Som är väldigt besk. Pompello, vad heter den?
Grapefruit.
Den är lite besk. Visst är det beskare saker. Det här är väldigt besk. Eller apelsinskal, det är så här beskt, förstår du? Och det finns ännu beskare saker. Men till exempel, och det är inte det godaste att äta. Och här symboliserar det vad? Tala sanningen, även om den är besk, även om den är svår. Även om den är emot dig. Ljug aldrig. Utan tala alltid sanning. Ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma sadiqin. Allah säger troende, frukta Allah och var med dem uppriktiga, de ärliga. Så muslimen är ärlig och ljuger aldrig. Ibland man räddar sitt skinn som man säger med att ljuga. Ja, det kommer sent till jobbet, sent till skolan. Det är enkelt att dra och missa bussen och se en bussen kraschar. Vet inte vad. Det är enkelt. Och chefen säger, okej, det är lugnt igen. Du kommer undan, men är det värt? Är det inte bara, kan man inte bara säga så här, jag förstår mig. Kommer det bli kaos? Bussen är sönder, jag förstår mig. Alltså, what's the problem? Eller hur? Säg bara sanningen som det är. Ta konsekvensen. Folk, wallah, de uppskattar och gillar ärlighet. För om jag catchar någon som ljuger över sådana här små saker, det betyder personen ljuger över större saker. Eller hur? Det betyder personen tar lätt på religionen. Att ljuga är den mest utmärkande egenskapen av en munafiq, en hycklare. Att vara ärlig är en av de mest utmärkande egenskaperna av en mu'min, en troende. Och har vi inte profeten alaihissalam ett gott föredöme? Han ljög aldrig. Vare sig innan eller efter han blivit profet. 63 år av ärlighet. Inte han våran förebild. Alayhi salatu wassalam. Så tala alltid sanningen även om den är mot dig. Tayyib. Finns det vita och svarta lögner? Jag säger vit lögn. Den är khafif. Den är light. Den skadar ingen. Nej, det är inte tillåt. Finns inga vita. Alla lögner är nattsvarta. De är nattsvarta. Finns inga vita lögner. Nej. Och sen så nämndes det sjätte rådet: att inte vara rädd för Allahs skull, eller vara rädd för de som klandrar mig för Allahs skull. När du upprätthåller religionen, praktiserar islam, du kommer att få mycket kritik av tyvärr folk som tillskriver sig islam och folk som inte är muslimer. Kommer att kritisera dig. Wala budd. Folk kommer inte gilla läget att du gärna försöker att praktisera den här religionen. Du kommer att få motstånd. Kanske varför ber du? Varför släpper du skägget? Varför tar du inte det här jobbet? Och varför gör du inte sin och så? Du kommer att få motstånd. Köper du inte hus med ränta? Alla, det är nya tider och hit och dit. Du kommer att få motstånd. Och när du säger sanningen, då kommer klandra dig. Lån. Du kommer säga att du är hård, du är extrem, du är hit och dit. Var inte rädd för detta klander. Stå emot detta klander. Omfamna detta klander för oss. Vad detta för? Var inte rädd för att folk kommer att klandra dig för Allahs skull. Självklart man orsakar inte problem. Men man utvattnar inte heller religionen. Kompromissar religionen med religionen för att folk ska bli nöjda. Det kan man inte göra. Det är inte kompromissa med religionen. Anpassa religionen efter alla människors behov. I så fall kommer vi inte ha någon islam kvar, eller hur? För det är alltid någon som kommer att tycka att en viss sak från islam är hård eller extrem eller inte passar in eller hit och dit, begränsar människans vardag, jag vet inte vad man använder för argument. Alltså. Praktisera religionen och gör Allah nöjd. Eller hur? Allahs välbehag är ett mål vi alla ska eftersträva. Och det är möjligt att uppnå. Människornas välbehag är ett mål där vi inte är ålagda att eftersträva och är ett mål som är omöjligt att uppnå. Förstår ni? Och den som, hadithen nämner, den som försöker vinna människornas välbehag på bekostnad av Allahs vrede kommer att få Allahs vrede och människornas vrede. Du kompromissar med religionen för att folk ska bli nöjda Du gör först och främst Allah missnöjd. Och sen till slut folk kommer också att ogilla dig. Men gör du Allah nöjd på bekostnad av folks missnöje, så gör du Allah nöjd. Och det är det som är viktigast. Och sen det sista rådet var att aldrig fråga någon om något. Aldrig fråga någon om något. Och som ni hör, det här är ett råd som profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam gav till flera av sahaba. Inte bara en. Han gjorde bay'a och nu sa han det till Abu Dharr. Vi kommer nämna en till sahaba. Och det är Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu. Som sa att jag kom till profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam. Jag bad honom ge mig. Så han gav honom. Och han frågade igen och han gav honom. Och han frågade igen och han gav honom. Och så sa han, ja Hakim. Alltså Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, ja Hakim. Dessa pengar är gröna och söta. Men de är önskvärda, återvärda. Som någonting grönt, vackert och någonting sött att äta. Den som tar dessa pengar blir sahawat i nefs. Gärna utan att fråga, att vara modest. Borika lahufi kommer att välsignas i sina pengar. Men den som tar dessa pengar med girighet kommer inte att välsignas i sina pengar. Och den personen, pengarna kommer för den personen att vara som en person som äter utan att bli mätt. Och den givande handen är bättre än den tagande handen. Och då så sa Hakim, vid honom som sänt dig vid sanningen. Så ja Rasulullah, vid honom som sänt dig med sanningen, så kommer jag aldrig någonsin efter detta att be någon om något. Men kallas, det här var sista gången i mitt liv jag frågar någon om något. Efter att profeten dött alaihissalam, så kom Abu Bakr som var khalifat al-muslimin för att ge Hakim hans hack från al-fay, från statskassan. Men för Abba en yaqbal, han vägrade att ta emot någonting från den. Sen efter Abu Bakr kom Omar och ville ge honom, men han vägrade att ta emot. Och då så säger Omar, ja ma'ashir al-muslimin, jag vittnar om att Hakim, ja, ni har fått hans rätt som Allah subhanahu wa ta'ala givit honom, men han vägrade att ta emot den. Så Hakim tog inte emot någonting från människorna efter profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam tills han dog. Bukhari muslim. Allahu akbar. Här finner vi vad att profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam beskriver önskan och kärleken till pengar som någonting grönt och sött. Enligt vissa lärda, de säger som ett boskap som står på en grön äng. Han ser mycket möjligheter framför sig, eller hur? Ja, det är grönt, det är vackert. Och här liknar man också pengar vid någonting grönt. Och de lärde sig att grönt i naturen, i skapelsen, är den snabbaste färgen att, vad kan man säga, vissna, försvinna. Och samma sak är det med pengar. De försvinner väldigt snabbt. Du får dem, de försvinner. Du får lönen, den är borta. Även om du får pengar i livet, de försvinner. De är inte bestående. Som en grön växt, den är inte bestående. Den blomstrar och den gulnar, eller hur? Så grön och sött, det är någonting som människan tycker om, njuter av. Och här nämndes då två tillstånd. Det första är att personen som får pengar har vissa khawat i nefs, motsatsen till girighet. Alltså han är, vad kan man säga, modest, eller han är inte girig. Han är väldigt ödmjuk när han tar emot pengarna. Kan man säga, han är inte liksom besatt av pengarna eller liknande. Alltså han tar emot pengarna tacksamt. Okej? Okay? Modest, igen i lagom. Den personen kommer att välsignas i sina pengar. Det kommer att Allah azza wa jalla öka hans pengar. Öka dem i antal, i mängd. Och öka dem på det sättet att de inte heller försvinner från honom. Ni vet baraka. Baraka betyder att någonting ökar, blir mer. Eller också att någonting räcker längre, består mer. En person kan ha en väldigt hög lön, men pengarna bara försvinner. Han har en slösaktig fru, eller en fru kan tjäna pengar och ha slösaktiga barn, eller slösaktig man, eller liknande. Eller drabbas av jättemycket kostnader och utgifter som man inte planerat, fast pengarna bara försvinner. Det är ingen baraka i pengarna. Eller att man, då pengarna bara minskar hela tiden. Det finns ingen gott i pengarna. Medan en person kanske tjänar mindre, och man tjänar pengarna består, de ökar, de välsignas. Han köper lite och det räcker. Han får inte mycket utgifter. Inte många som drar i honom och kräver saker. Utan hans pengarna består. Eller han får baraka i sina pengar. Och liknelsen av den som då är girig och bara vill ha och ha och ha, är som den här personen som äter utan att bli mätt. Och det är antingen en liknelse av boskapet som är på den här åken och äter, alltså kommer bara fortsätta äta. Eller en person som är sjuk och äter utan att kunna se sina begränsningar. Så pass att den här maten gör honom sjukare och sjukare. Och så är det med pengar. När en person är girig av pengar, han är en person som intar mer och mer och mer och samlar på sig mer och mer och mer, och det skadar bara honom mer och mer. Men det gynnar honom inte. Dessa förbjudna pengar tar honom bort från Allah subhanahu wa ta'ala, sänker honom, gör hans hjärta sjukare. Och sen så sa han att den givande handen, vet att den givande handen är bättre än den tagande handen. Det finns två händer. Och hadithen efter nämner tre händer. Det finns Allahs hand som ger till allt och alla. Sen finns det människans hand som ger. Och sen finns det människans hand som tar. Den som ger, den som försörjer och skänker är bättre än den som tigger. Så han uppmanar honom här att vara från de generösa, de oberoende och självförsörjande. Vissa lärare nämner här att Hakim radiallahu anhu tolkade det här rådet väldigt bokstavligt. Och vad kan man säga, implementerade mer än vad det behövdes. För att när Abu Bakr och Umar sen kom och gav honom från al-Fayl, och det var hans haqq som här Abu Bakr och Umar sa, som Allah bestämt till honom. Men med all rätt han kan ta den. Så han tog den inte. Han hade inte ens frågat om det, förstår ni? Och det kommer ju också nämnas att du får ta någonting som du inte har frågat om. Om någonting ges till dig utan att du frågar, du får ta det. Det är inte att tigga. Okay? Så här det gavs då, hans haqq, hans rätt. Men han vägrade att ta emot den. För han var väldigt försiktig med just det här uttalandet. Han ville verkligen inte ta någonting från någon. Eller fråga någonting från någon. Så han tog det ett steg längre, kan man säga. Förstår ni? Och tog då inte emot någonting från någon. Tills den dagen han dog, radiallahu anhu. Vi tar en sista hadith. Och den vackra hadith som berättas från Abdurrahman bin Auf radiallahu anhu, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Thalathun walladhi nafsi biyadihi in kuntu halifan alayhinna." Det finns tre saker som jag svär vid. Jag svär vid honom i vars hand min själ vilar, eller vid Allah. Jag svär på de här tre sakerna. La yanqus malun min sadaqa fatasaddaqu. Sadaqa har aldrig minskat någons rikedom, så skänk pengar. وَلَا يَعْفُ عَبْدٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Och aldrig har en person förlåtit någon som gjort honom orätt, förutom att Allah kommer att öka personen i ära på domedagen. وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابُ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابُ فَقْرٍ. Och aldrig har en person öppnat dörren till tiggeri, förutom att Allah för honom öppnar dörren till fattigdom. Här är mashallah tre saker som människan kan uppfatta totalt i motsatsen till vad som nämndes. Folk tänker att ger man pengar så har man mindre. Förlåter man folk så ser man svag ut. Och frågar man någon och får en gåva så får man ju mer. Man får inte mindre. Eller hur? Så det här är så folk ser ytligt på de här tre sakerna. Men sanningen är totala motsatsen. Den första är vad? Att sadaqa aldrig minskat någons rikedom. Det har inte minskat din ekonomi, dina pengar, utan de ökar. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Vad ni än spenderar för Allahs skull så kommer Allah att ersätta. وَاللَّهُ خَيْرُ رَازِقِينَ. Allah är den bästa att försörja. När man ger någonting för Allahs skull, Allah kommer att ersätta. Och när Allah ersätter, vem är mest generös? Är det du eller Allah? Det är det Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah kommer att ge dig mer. Och därför, vi tror vi nämnde det här innan, varje morgon stiger upp, när solen stiger upp, så är det två änglar vid himlens utkanter som gör en dua. En av dem säger: Allahumma a'ati munfiqa khalafa. Ge Allah ersätt för den som skänker, den som spenderar. Ge honom. Och den andra säger: Allahumma a'ati mumsika talafa. Ge Allah förstör för den som håller tillbaka. Förstör hans ekonomi, ta bort hans ekonomi, den som är snål. Så när man skänker, man får. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger: Ya ibn Adam, unfiq alayk. Människa, skänk och jag kommer att ge till dig. Subhanallah. Så egentligen, En van de beste vormen van investering, of het formeren of baraka, die het schenken. Voor ibland. Man kan je schenken någonting som man verkligen håller kärt, man vill ha det, och subhanallah, det kommer tillbaka någon dag efter, dubbelt. Kommer tillbaka, ännu mer. Allah azza wa jalla, khayru raziqin. Khayru raziqin, den bästa att försörja. Subhanallah. Och Allah försörjer på ett sätt man aldrig kunnat föreställa sig. Min hajt och lät efter sig. Så, zakat har aldrig minskat någons pengar. Och det här är dunya. Och sen ska vi inte ens tala om akhira. Om du behåller pengarna, spenderar dem, du bränner dem, kallas. De är varken för dig eller mot dig, om du bränt dem på halal. Men det du investerar, det är, mashallah, kanske berg av hasanat på domedag. Fata saddaku. Och sen nämndes den andra, att om en person förlåter någon som gjort honom orätt, så kommer Allah endast att öka personen i ära. Allah kommer att upphöja och ära personen. Här samma sak. Någon har gjort dig orätt. Någon gjorde dig fel. Förlåt personen. Kanske du tänker du får mig att framstå som svag. Som en person som inte ger igen. Nej, förlorar min ära, självkänsla, heder, jag vet inte vad folk tänker. Så vissa av dem är så här, jag ska aldrig förlåta. Aldrig någonsin. Domedagen, vi ses på domedagen. Vad tjänar du på det? Förlåt. Vad säger Allah? Wal ya'fu wal yasfahu. Alla tuhibbuna yaghfir Allah lakum. Förlåt och överse. Vill ni inte att Allah ska förlåta dig? När du är förlåtande är Allah ännu mer förlåtande mot dig. När du är överseende är Allah ännu mer överseende mot dig. Och är vi inte i behov av Allahs förlåtelse? Wallah. Du har kanske ibland haq, han har gjort dig dhulm. Du har haq att säga, nam, jag kommer inte förlåta dig. Men yani du är i behov av Allahs förlåtelse, så förlåt också människor. Och här ska man också kanske skilja på när det kommer till att förlåta folk. Om personen visat ånger, bett om förlåtelse och ändrat på sig, då tycker jag det är en självklarhet att man ska förlåta personen. Varför skulle du inte förlåta personen? Varför skulle du då sitta och säga nej? Jag hoppas att du kommer straffas på domedagen och i helvetet, och jag kommer aldrig förlåta dig, jag kommer aldrig prata med dig. Vad är det här för beteende? Är det här någonting som islam stöttar? La wallah. Och som vissa av de lärda sa, yani, vad är min, alltså, hur kan jag låta någon brinna i helvetet på grund av någonting de har gjort mot mig? Hur kan jag låta en annan muslim brinna i helvetet på grund av någonting de har gjort mot mig? Yani, det är inte värt det. Jag förlåter. Därför många av de lärda på dödsbädden, de säger, ni är mina vittnen, jag förlåter alla. Folk har baktalat dem, de har förtryckt dem, de har smutskastat dem, de har gjort det ena och det andra, orsakat problem år efter år i deras liv. Så förlåter dem. Eller hur? Och gör man det blir man inshallah förlåten av Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad sa han här? Allah kommer att ära personen på domedagen. Personen kommer att stiga i heder hos Allah azza wa jal, yawm al-qiyam. Och sen den tredje som nämndes är att om en person öppnar dörren till tiggeri, kommer Allah subhanahu wa ta'ala bara öppna dörren till fattigdom för denna person. Så det finns ingenting gott i att gå den vägen, organisera tiggeri, sitta och planera tiggeri och så vidare. Det här är inte någonting som människan tjänar på i längden, utan någonting som personen förlorar på. Och som vi sa, det är bara tillåtet att tigga om det finns ett stort behov. Och vi avrundar därför idag och kommer inshallah ta'ala fortsätta nästa vecka. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Och om någon har någon fråga om ämnet eller något annat, så ahlan wa sahlan. Abi?
Jag tänkte fråga, du nämnde ju det här med vitlögn. Men jag kommer ihåg en lektion där vi gick
igenom tre.
Att man kan säga att om någon knackar på dörren, så kan du säga till ditt barn, typ, ja, säg att pappa ligger på sängen.
Nej. Vit lögn, det är alltså det som jag indikerade och syftade på, är att man ljuger. Alltså en enkel lögn. Alltså så här, typ, jag missade bussen fast du inte ljuger. Men det du nämner är, vad heter det för? Teoria. Att man nämner någonting som kan förstås på ett annat sätt. Som till exempel då profeten Ibrahim sa till Nimrod om Sara, som var hans fru. Han sa, hon är min syster. För att då han sa så skulle han inte skada henne. Han sa, hon är min syster. Och då säger man att att han avsåg här, hon är min syster i religionen. Hon är muslim, han är muslim. Så hon är hans syster, förstår du? Personen förstår att hon är hans biologiska syster. Men han avsåg var att hon är min religiösa syster. Förstår du? Så att det där är tillåtet. Ett annat exempel jag brukar nämna är att du har en person som kanske är väldigt jobbig och hela tiden vill låna pengar. Och han betalar inte tillbaka. Skulder till allt och alla, han lovar och hit och dit. Och han kanske också är lite farlig. Han säger till dig, bror, jag vill låna pengar. Och du har pengar på kortet, på banken, eller du har pengar hemma. Du har inga kontanter. Du säger, bror, jag har inga pengar. Eller, kolla, jag har ingenting. Jag har inga pengar. Har du ljugit? Nej, du har inga pengar på dig. Du har pengar hemma. Förstår du? Så att det där är tillåtet. Men att då rena lögner är inte tillåtet. Förstår du? Bara de här, det finns de här tre undantagen. Det här att en man ljuger för sin fru, att ljuga i krig eller att ljuga för att stifta fred mellan två människor. Och även där säger vissa lärda att man ska använda sig av Torin. Det betyder inte heller rena lögner. Och inte någonting som ska missbrukas. Ja, mycket bra fråga. Kan man förlåta en person som inte visat ånger eller bett om förlåtelse? Det kan man. Som jag sa, man kan bara säga förlåt till alla. Men om personen, som vi sa, är en förtryckare, förtrycker allt och alla och snackar skit om allt och alla, så kanske man behöver ibland nypa till personen lite. Om du säger att jag förlåter dig, han som är skit i dig, vad du förlåter dig, jag bryr mig inte om det. Han fortsätter. Då kanske man säger nej, du bror, jag förlåter inte dig. Tills du gör tåg. Annars vi tar det här på dumme dagen. Förstår du? Jag vill ha min hatt i omar igen. Då kanske man sätter lite skräck i honom, förstår du? Får honom vakna till. Så att vissa personer behöver ibland, som man säger, piska. Det räcker inte med bara att vara snäll för vissa människor. Om de är så där trotsiga och envisa och onda. Då kanske man behöver använda den här piskan och säga att jag kommer inte förlåta dig. Ordagrant, inte ordagrant piska, utan att vi ska inte gå och slå någon människa. Ja, bara...
Det här med att inte fråga någon om något.
Yeah.
Hur kan man implementera det? Ska man inte fråga någon om något?
Alltså just när du kommer till de här ekonomiska bitarna, tigga pengar och sånt. Man försöker alltid klara sig själv, förstår du? Vad man kan göra också är att man kan ju, om man är i behov, man kan låna pengar. Man kan låna pengar. Men att säga så här, bror, kan du ge mig 5000 kronor? Sen kan jag få låna 5000 kronor, förstår du? Man försöker att göra sina saker själv. Liksom.
Jag menar det inte ekonomiskt, jag menar det allt. Liksom. Inte fråga någon om något.
Det finns ju också folk som har en happ över det. Som till exempel säger till dina barn och ställer rummet. Det är att be dem om någonting och det är ju tillåtet. Det är inte att du har bett om någonting förbjudet, förstår du? Det där är okej. Det är inte det som avses med det här förbudet, förstår du? Och de nämnde också här, som det finns flera bevis, men ett av bevisen att profeten Josef alaihissalam, han sa till de här pojkarna med honom i fängelse att när ni blir frigivna, så påminn kungen om mig, eller lägg ett gott ord till kungen om mig, förstår du? Så han bad om en tjänst, vilket tyder på att det är tillåtet, det är inte förbjudet, förstår du, på det här sättet. Man försöker generellt att klara sig själv, att vara oberoende. Wazhad bima fi aydin nas yuhibbukun nas. Yani profeten alaihissalam sa att undvik att, vad kan man säga här, åtrå vad folk har i händerna, så kommer de att gilla dig. Förstår du? Sköttigt och låt folk ha sitt. Ja.
Jag tänkte på samma fråga gällande, jag inte fråga om någonting. Gäller det handlingar bara, eller jag tänkte på, man kan väl fråga efter råd och...
Ja, du får fråga efter råd. Det är till med hadithen nämner att man ska fråga efter råd. Förstår man? Ska fråga efter råd. Det är inte det som menas. Det här som, jag tror med vad som menas är tjänster eller saker som är jobbiga. Är du med? Någon frågar vad vi kommer att prata om nästa vecka. Vi kommer att prata om samma ämne. Och då kan jag inshallah försöka ta upp lite mer, kanske mer specifikt just den här fråga och vad man får fråga om. Och det kallas också för ta'affuf, att vara oberoende. Att vara oberoende och inte fråga någon. Och så vi kommer inshallah prata mer om den egenskapen inshallah till nästa lektion. Barakallahu fik. Bara.
Kan man be sunna bön sittandes i typ bussen eller tunnelbanan? Fast man inte vänder mot kibla.
Det finns olika åsikter där. Kan man be sunna bön sittandes på en buss eller inte? Det kan du. Vissa, det finns ytterligare för den frågan också. När får man be sunna bön sittandes på ett ridjur? Vissa säger då att det är när man är resande. Och vissa säger att du får göra det även i din stad. Jag kommer inte ihåg nu just bevisen. Det är utan tvekan tillåtet när man är resande på ett flygplan eller båt eller något sånt. Men i en stad, vad jag kommer inte ihåg. Jag vet att det finns två åsikter i frågan, men jag kommer inte ihåg vad som är rätt och fel. Eller.
Du nämnde att det är tillåtet att ljuga om man ska skapa fred mellan två parter eller till sin fru. På vilket sätt?
Ja, mycket bra fråga. Om det finns en fejd, en konflikt mellan två parter, två individer eller två familjer eller liknande, så är det ett av de tillfällen man får ljuga. Och då säger vissa av de lärda här att man kan komma liksom och tala gott dit och tala gott dit. Du går till ena personen och säger att han pratar bra om dig. Han önskar dig väl. Han vill försonas med dig. Så går den andra personen och säger samma sak. Trots att ingen av dem har sagt det. Förstår du? Så får de att mjukas upp lite och sen kanske de försonas. Så ur en sån aspekt är det tillåtet. Och subhanallah, om två familjer eller två klaner eller två personer bråkar, alltså det är en stor fejd och det håller på att eskalera, så är det till och med tillåtet i islam att betala zakat. Inte sadaqa, zakat. Och det är till och med tillåtet att låna stora summa pengar för att stifta fred. Och till exempel, du har i hemlandet två familjer som bråkar. Det är riktigt så här bråk. Pågått i flera år eller någonting. Och du går och säger till ena familjen som kanske har mest problem att stifta fred. Ni får 500 000 kronor om ni bara lägger ner. Om ni försonas med den här familjen. Kanske de säger att det är bra, 500 000. Det är bra. De tog pengar från oss, de gjorde så mot oss. De tog våra markhals. Jag betalar åt dem här. 500 000. Sluta bråka. För att det är tillåtet. Betala zakat. Även om det är sådana stora summor. Eller att till och med låna pengar. Och den person som lånat för detta ändamål har också rätt till zakat. Inte sadaqa, zakat. Och vi vet ju att zakat ska ges till vissa specifika människor. Och det här visar på hur mycket vikt islam ligger vid att försona mellan människor. Islam har därtill bein. Bättre än att be på natten, fasta på dagen och så vidare. Men vissa subhanallah, de gillar fitna. De gillar att gå och sprida problem mellan folk och splittra mellan folk och öka det här avståndet och fraktionen mellan folk. Och det är självklart en av de absolut värsta av gärningar en person kan göra. En sån person är en shaitan. En ond person som går och splittrar mellan folk och sprider fitna mellan muslimer. Allah muslim. Jalla, vi avrundar för salat. Salam alaikum.
Jag har mycket på sig.
Alla har.
Men till systrarna då?
De har ju.